Love this podcast? Support this show through the Acast supporter feature. It's up to you how much you give, and there's no regular commitment. Just click the link in the show description to support now.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Jag är nu inne på min tredje vecka som timvikarie i skolans värld och jag blir så trött i huvudet av att träffa så många människor igen. Jag har levt i min lilla bubbla allt för länge tror jag. Men när jag har skrivit på detta oerhört tunga avsnitt så har det samtidigt varit en lisa för själen att få vara nära alla dessa goa, fina ungar. Jag fick för ett tag sedan frågan om jag ville ha en bok skickad till mig. Det var en lyssnare vid namn Klara Linda som ville ge mig en bok om en speciell kvinnas livsöde. Den är skriven av Hjördis Levin och handlar om barnamörderskan Elin. Men Elin hade många olyckssystrar som var och en hade kunnat fylla sin egen bok. Jag vill varna för ett mycket tragiskt och obehagligt avsnitt när jag berättar för er om flickebarnet i sävlådan. Tack, Klara Linda. Måndagen den 27 september år 1915 inkom ett telefonsamtal till polisstationen i Jönköping. En arbetare på pappersbruket berättade att han under eftermiddagen sett en barnakropp flyta i en korg i Munksjön vid brukets lastbrygga. Detektivpolis Sven Arvid Högström begav sig till platsen och fann mycket riktigt en nyfödd flicka i vattnet. Den lilla var uppenbart död och hade så varit ett tag. Hon låg inlindad i gråpapper och var placerad i en så kallad sävlåda. En mjuk korg utan handtag. Högström kunde inte göra mycket annat än att ta med sig den lilla och ombesörja att hon obducerades och sedan begravdes. Några dagar senare var obduktionsutlåtandet klart. Barnet hade vid födseln varit fullgånget och livsdugligt. Det hade hunnit dra sina första andetag, men sedan kvävts till döds. Nu måste man försöka ta reda på vem som dödat flickan för att därefter lägga den lilla i sävlådan och släppa den i vattnet. En efterlysning av barnets mor gjordes i Jönköpings tidning. Det antogs direkt att det också var hon som tagit barnet av daga. Och tips inkom, vilket snabbt ledde till en Elin Schwarz. Uppgifter saknas om vem det var som angav henne, men hon arbetade på gamla tändsticksfabriken i Jönköping och hade således under sin graviditet träffat många människor. Om en kvinna först var tjock om magen och sedan plötsligt smal utan barn, ja, det var svårt att undvika misstankar då. Information om utredningen skickades till kronolänsman Sigurd Pira i Tranås. När denne fick höra Elins namn gick en ilning genom hans kropp. Inte hon. Inte igen. Elin Schwarz föddes 1879 av en ogift kvinna vid namn Hedvig. Och det behövs en presentation av släkten bakåt i tiden för att förstå vad som senare hände. Hedvig var släktens andra kvinna att föda ett oäkta barn på över 150 år. Även om så kallade oäkta barn var relativt vanliga i Sverige under 1800-talet, så var de det inte i Elins mammas släkt. Elins mor Hedvig kom från en välbärgad östgötasläkt där just hennes släktgren dragit en nitlott. Hennes morfar Johannes hade fötts med ofärdig rygg och kallades således för krympling i kyrkböckerna. Trots detta lyckades han träffa en kvinna, gifta sig och få barn. En tid rådde paret till och med över ett eget, om än litet, torp. Men Johannes tillstånd gjorde att han aldrig fick de möjligheter som övriga manliga släktingar fick. Och då krymplingen Johannes dotter Hedda Maria födde Hedvig, så var det som backstussittare hon kom till världen, i en liten torftig stuga, utan tillhörande mark. Men Hedvig hade i alla fall varit ett äkta barn, eftersom hennes mor Hedda Maria och hennes far, drängen Johan Fredrik, hunnit gifta sig innan nedkomsten. Livet blev ändå tufft för lilla Hedvig, liksom för så många andra av Sveriges fattiga. Vid 13 års ålder hade hon förlorat 2 bröder och sin far i sjukdomar som idag enkelt kunnat botas. Hennes mor Hedda Maria stod ensam och utfattig med 2 döttrar och en 2-årig son. Familjen hankade sig fram och Hedvig tjänade piga samt arbetade med handarbete som kunde säljas. 17 år gammal flyttade hon hemifrån för att arbeta som piga, men efter en tid kom hon åter hem till sin mor, då med sin oäkta 1-åriga dotter Elin på armen. Att Hedvig fått stanna hos sin husbonde även då hennes dotter var född kan ha haft flera orsaker. Kanske var hennes husbondfolk helt enkelt snälla människor. Folk som inte brydde sig om det elaka skvaller som även kunde drabba husbondfolket då en piga blev gravid. Men det kan också ha funnits andra, dystrare baktankar. Det fanns hushåll där man valde att behålla dessa gravida eller nyförlösta kvinnor därför att man visste att de skulle ha mycket svårt att få ny anställning. Härskapsfolket kunde köra mycket hårdare med en nybliven mor som var helt beroende av att få stanna på sin post. Hon hade i regel inga andra alternativ att flytta vidare till, även om hon led svårt. Familjen Hedvig arbetat för var i färd med att lämna gården till en ny arrendator. Måhända hade de helt enkelt valt att behålla Hedvig fram till flytt därför att det var den smidigaste lösningen. De nya arrendatorerna tycks också ha givit Hedvig en chans att stanna kvar. Men efter några månader valde de av någon anledning att avsluta hennes anställning. Det är inte klarlagt hur Hedvig fortsättningsvis försörjde sig och exakt var hon och lilla Elin bodde under barnets första 4 år. Förmodligen fick de visst fattig understöd, bodde som inhyses och arbetade för mat och husrum. Men Hedvig visade sig ha mer tur än många andra ensamstående mödrar. Hon träffade nämligen en ny man som var villig att gifta sig med henne och ta sig an hennes barn. Då Elin var 4 år fick hon en styvfar vid namn Gustav Wilhelm Schwarz. Det originella namnet var en förtyskning av soldatnamnet Schwarz som tagits av en släkting några generationer tidigare. Gustav var dräng och före detta livgardist. Att gifta sig med honom var ett socialt lyft för den ensamma modern Hedvig och snart hade hon och fadern flera barn tillsammans. Hedvig, som varit ensamstående mor och lägst på samhällsstegen, kunde nu gå med högburet huvud på söndagarnas gudstjänster. Men ekonomiskt blev Hedvigs och Elins liv bara marginellt bättre. Något överflöd var det inte tal om. Familjen, som så småningom bestod av 9 personer, bodde i en stuga på 40 kvadratmeter. Från 10 års ålder bodde Elin som inackordering till och från, både hos släktingar och hos för henne okända människor. Det var ett sätt för föräldrarna att bli avlastade och för barnen att få det något bättre materiellt. Hur barnen hade det berodde såklart på vem de hamnade hos. Strax före sin 19-årsdag började Elin tjäna piga på en gård i Adelöv i det som numera är Tranås kommun. 3 månader in på sin anställning blev hon gravid. På gården fanns 3 män. Hemmansägaren själv, hans 30-årige son och en dräng. Sannolikt var det någon av dessa karar som var fadern till Elins första barn. Hon uppgav aldrig själv vem barnafadern var. Kanske hade hon haft sexuellt umgänge med fler än en av dem, frivilligt eller under tvång. Kanske hade hon sedan blivit hotad eller mutad till att hålla tyst. Eller så förstod Elin att den man som gjort henne gravid aldrig skulle erkänna sin roll vid ett faderskapsmål, vilket fick henne att avstå från risken att bli offentligt utskämd. Hur som helst så kom Elin under senhösten år 1899 tillbaka hem till föräldrarna och i december födde hon den oäkta dottern Sonja. Under 2 år bodde det 10 personer i föräldrarnas lilla stuga. Först 1901 fick Elin tjänst som piga i Brunnarp i Linderås socken. Hon hade tur för hon fick lov att ta med sig dottern Sonja. Kanske berodde det på att familjen hon tjänstgjorde hos hade 5 egna barn på mellan 1 och 11 år. Men anställningen varade inte länge. 1 år senare, hösten 1902, kom Elin tillbaka hem. Återigen höggravid. Den här gången fick Elin och Sonja bo hos Elins mormor Hedda i hennes backstuga i Björkeberg. Och där hände det som långt senare skulle sätta Elin Schwarz bakom lås och bom. För den 15 november 1902 födde hon ytterligare en dotter. Elin hade lämnat Heddas stuga och fött barnet utomhus. Av en slump kom mormodern ut ur huset samtidigt som Elin kom vandrande på gårdsplanen. I handen hade hon burit det nyfödda flickebarnet dinglandes i ett strumpeband som hon virat kring halsen på den lilla. Mormor Hedda sprang genast fram till Elin. Hon tog barnet ifrån henne och rusade in för att värma den lilla kroppen vid spisen. Barnet kvicknade till och klarade sig bra, även om hon en tid efter händelsen haft skavsår under hakan. Mormor Hedda hade senare berättat för Elins mor och styvfar om det inträffade. Elin hade då tyst suttit med, men inte svarat på de frågor hon fått. Efter andra dotterns födelse fick lilla Sonja, som nu var 3 år, vistas hos familjen i Brunnarp där hennes mor tjänat piga. Troligen handlade det om en tillfällig placering efter Elins mordförsök på Sonjas nyfödda lilla syster. Ingen utredning mot Elin tycks ha dragits igång efter Elins försök att döda sin nyfödda dotter. Förmodligen för att det helt enkelt inte kom till myndigheternas kännedom. Barnet fick namnet Anna och hon fick stanna kvar hos Elin. Under åren som kom så arbetade Elin som piga under sommarhalvåret för att sedan bo hos mormodern under vintrarna. Sonja och Anna stod skrivna hos Hedvig och Gustav men tycks mest ha bott hos Elins mormor Hedda. Och nu var det inte längre bara Elin som fört skam över familjen med sina utomäktenskapliga barn. 3 av hennes halvsystrar hade hamnat i samma belägenhet efter att ha varit ute och tjänat piga. En av dem, Elsa, hade dock blivit lurad av sin fästman som till och med gjort upp med hennes far om bröllop för att sedan brevledes berätta att han rest till Amerika. Utom äktenskapliga barn var förvisso inte ovanliga. Men i familjen Schwarz var de så många att folk i bygden tittade snett på dem. Och så i mars 1907 fick kyrkoheden i Linderås ett brev skrivet till sig. Brevskrivaren namngav Elin Schwarz och skrev att vi tycker att det är förfärligt att hon ska få hålla på den ena gången efter den andra utan att bliva straffad. Enligt den som skickat brevet skulle Elin innan jul 1906 fördrivit ett långt gånget foster och detta var inte första gången. Kyrkoherden visste väl vem Elin var och han kontaktade Sigurd Pira, den kronolänsman som många år senare återigen skulle tvingas ta sig an Elin. Pira började genast undersöka fallet. Hade Elin fött och dödat ett fullgånget foster några månader tidigare? Så möttes han plötsligt av ytterligare anklagelser mot Elin. Hennes mormor Hedda hade nämligen dött bara några veckor tidigare, i februari 1907. Hedda hade hastigt insjuknat och avlidit trots att hon bara dagar tidigare tyckts frisk och kry. Mormodern hade varit 78 år, så att hon hastigt insjuknat och dött var inte alldeles märkligt. Men det borde definitivt kollas upp. Därför förhördes folk i bygden om två parallella dödsfall. Dels det eventuella barn som Elin kanske hade fött och dräpt strax innan jul 1906. Dels mormor Heddas dödsfall. En obduktion av Hedda Johanssons kropp visade dock på att hon dött en naturlig död och det ärendet kunde avskrivas. Värre var det att få fram information om det barn som kanske fötts i december. Gott om folk, däribland Elins egen mor och styvfar, förhördes. Många sade sig ha misstänkt att Elin återigen var havande under hösten 1906. Några sade sig vara helt säkra. Elin hade klätt sig annorlunda i vida, rakskurna kläder. Men vid de tillfällen hon fått frågan om hon var gravid hade hon nekat eller svarat undvikande. Under vittnesförhören kom det också till kronolänsman Piras kännedom att Elin försökt att döda dottern Anna då hon var nyfödd. Den som berättade det för honom var ingen mindre än Elins egen styvfar Gustav Schwarz. Men senare kom samma information även från andra personer i trakten. Detta gjorde att Pira av förståeliga skäl fann uppgiften om barnamordet i december högst osannolik. Men hur kan man bevisa att någon mördats som ingen säkert vet har funnits? Husrannsakan skedde i mormor Heddas backstuga. Askan rakades ur spisen för att se om där fanns mänskliga skelettdelar. Blodiga lakan omhändertogs för att undersökas hos Medicinalstyrelsen i Stockholm. Av rädsla för att Elin skulle ge sig av så häktades hon tiden fram till rannsakningen. Elin förnekade bestämt till att ha fött något barn och menade att blodet på lakanet som omhändertagits hade kommit från en ovanligt riklig menstruation i januari. Till rannsakningen den 30 april 1907 hade Elin blivit tillförordnad ett rättegångsbiträde, Fredrik Laurin. I samband med Laurins tillträde förändrades Elins berättelse och hon förklarade att hon visst varit gravid under hösten 1906, men inte alls så långt gången som hennes omgivning påstått. Hon hade varit i fjärde månaden i januari och då fått missfall i samband med att hon högg ved. Blodet på lakanet kom från missfallet, hävdade Elin nu. I juli stod sista rättegångsdagen. Då hade svaret om benresterna i spisen inkommit från Medicinalstyrelsen. De visade sig komma från fisk- och däggdjur. Vad gällde undersökningen av de blodiga lakanen hade expertisen i Stockholm jämfört mikroskopiska bilder på Elins lakan med mikroskopiska bilder på sju andra sorters blödningar från de kvinnliga könsorganen. Forskarna kom fram till att Elins blödningar mest såg ut som bilden av blodet från en kvinna tredje dagen efter en förlossning. Men det kunde också vara så att blodet kunde se ut som det gjorde på grund av sjukliga förändringar i Elins underliv. Av någon anledning jämfördes blodet från Elin inte med blod efter ett missfall, vilket ju var den senaste förklaringen hon kommit med. Blodbedömningen ledde i slutändan inte till någon tydlig bevisning i någon riktning. Åklagare Sigurd Pira ansåg att de många vittnenas utsago om att Elin sett gravid ut under hösten 1906 borde vara tillräckligt för att fälla henne för barnamord. Annars ansåg han att Elin borde kunna dömas för fosters läggande och lön. Det var benämningen som användes då inte någon barnakropp kunde återfinnas, men det ändå kunde slås fast att kvinnan genomgått en förlossning. Om Elin inte kunde fällas för något dera menade Pira att Elins försök att döda den nyfödda dottern Anna 1902 måste straffas hårt. Därför att hon visat ett trotsigt lynne och gjort sig känd för en synnerligen dålig vandel, sa han. Men riktigt så blev det inte. Elin dömdes aldrig för att ha dödat det barn som kanske faktiskt bara var ett missfall. Hur det verkligen låg till är än idag höllt i dunkel. Men hon hade erkänt att hon försökt döda dottern Anna direkt efter födseln 1902. Och för detta fick hon 4 månaders straffarbete, varav 2 månader drogs av eftersom hon redan suttit häktad. Mord på nyfödda barn jämställdes inte med mord i allmänhet, utan straffades lindrigare. 4 månaders straffarbete är ändå mycket lågt. Kanske blev det inte längre, eftersom lilla Anna ju faktiskt överlevde. I domen står att Elin med berått mod försökt döda ett fullgånget foster och att hon endast hindrats eftersom hennes mormor Hedda omhändertagit fostret. Den nyfödda Anna benämndes alltså som foster. Idag skulle hon självklart ha kallats för barn. Under tiden då Elin satt av sitt straff så omhändertogs hennes 2 döttrar. Den 5-åriga Anna kom som fosterbarn till ett par i 45-årsåldern som sedan tidigare hade en tonårsson och en vuxen dotter. Hon blev kvar där tills hon som 24-åring flyttade hemifrån. Hon antog sina fosterföräldrars efternamn och tycks ha känt sig hemma i sin nya familj. Sonja, som var 8 år, kom till en familj. Hon flyttade vid 12-årsåldern tillbaka till sin biologiska mor Elin, som då varit en fri kvinna i några år. Men då Sonja återförenades med sin mor så hade mycket hunnit hända i Elins liv. Hon hade redan i slutet av 1907 träffat en man på den östgötska landsbygden. Hans namn var Otto och han hade ganska nyligen kommit hem efter en flera år lång vistelse i Amerika. Där hade han arbetat som pannplåtslagare, men lönen tycks mest ha gått åt till starka drycker och festande. Väl hemma i Sverige igen kände han sig så nervklen att han valde att flytta ut på landet för att återfå sin hälsa. Själv ansåg han att det varit det varma och tunga arbetet i Amerika som givit honom nervproblem, inte drickandet. Kanske blev Elin imponerad av den världsvane mannen. När hon mötte Otto hade han befunnit sig på den svenska landsbygden en tid och mådde förmodligen ganska bra. Elin Gustafsson, som hon nu kallade sig, och Otto Nilsson blev festfolk och flyttade snart från landsorten till Jönköping och stadsdelen Mariebo. De fick snabbt 2 döttrar ihop. Astrid redan i oktober 1908 och Greta i september 1910. Och Otto fanns kvar vid Elins sida. Samma höst som Greta föddes utfärdades lysning vid 3 tillfällen för paret i Sofia församling i Jönköping. Nu var det bara själva bröllopet kvar. Men ännu en gång lurades Elin på lyckan. Någonting hände som gjorde att bröllopsplanerna fick skjutas upp. Så snart Otto kom tillbaka till stadsmiljön och började arbeta på en industri igen så tycks hans psykiska ohälsa ha återkommit och supandet eskalerat. 1 år efter sista lysningen gjorts var paret fortfarande inte gifta. Istället blev Otto hemskickad från fabriken av företagsläkaren med order om att vila. I februari 1912 intogs han på fattighusinrättning. Då hade han fångats in halvnaken när han var på väg att dränka sig i Vättern. Röster i hans huvud hade befallit honom till det. Han kunde senare också berätta om sina samtal med både kungar och kejsare. Att han startat upplopp i Amerika och att Sverige därför nu befann sig i krig. Att Otto Nilsson var i trängande behov av vård rådde inget som helst tvivel om. I och med att Otto institutionaliserades så upplöstes också förhållandet med Elin. Men för henne var den sociala och ekonomiska situationen ändå bättre efter tiden med Otto. De 3 godkända lysningarna gjorde att hon i princip räknade som gift. Otto hade samma skyldigheter som en make och han var försörjningsskyldig för deras barn. Den sjuke Otto var ingen förmögen man. Men till de 2 yngsta döttrarna förväntades åtminstone inte Elin vara ensam försörjare. Hon fick fattighjälp som delvis debiterade Ottos konto. Utöver det arbetade hon i perioder på gamla tändsticksfabriken i Jönköping, när där fanns jobb. Samtidigt sydde och stickade hon på beställning. Nu är vi framme vid år 1915, där den här berättelsen började. Måndagen den 27 september, då ett barnlik hittades flytande i en sävlåda i Munksjön. Tipsen inkom snabbt om att Elin Nilsson Schwarz, inte längre Gustafsson alltså, kunde vara barnets mor. Kronolänsman Sigurd Pira blev förfärad, men knappast förvånad när han återigen fick Elins namn på sitt bord. Han hade varit säker på sin sak redan första gången då han anklagat Elin för barnamord. Nu reste han ner från Tranås och började det gedigna arbetet med att skaffa fram bevis i målet. Och mycket tydde på att anklagelserna mot Elin var sanna. En grannkvinna var övertygad om att Elin varit gravid under sommaren, även om hon försökt dölja det med kläder och genom att vända sig bort då de möttes. Förmannen på gamla tändsticksfabriken kunde berätta att Elin i september slutat arbeta för honom eftersom hon sagt att hon ville höra upp ett tag, för hon orkade inte gå där längre. Förmannen hade då sedan länge förstått att Elin var gravid, även om hon inte sagt något. Nu befann sig dock inte Elin längre i Jönköping. Hon hade i början på oktober begivit sig till sitt föräldrahem i Linderås socken tillsammans med sina yngsta barn. Sigurd Pira skickade en kollega, kronolänsman Alvar Ryd, dit för att prata med Elin. Hon erkände då att hon varit gravid en kort stund, men sedan i juli månad fått missfall. Av rädsla att Elin skulle ge sig av tog han henne med sig tillbaka till Tranås, där han återigen förhörde henne. Då kom en helt annan berättelse. Elin hade under våren 1915 inlett ett sexuellt förhållande med arbetskamraten John Lindqvist, som påstått att han ville att gifta sig med henne om hon bara kunde skilja sig från Otto. När hon blivit gravid svalnade dock hans intresse betydligt, och Elin insåg att hon än en gång skulle stå ensam med skammen och försörjningsbördan för ett nyfött barn. Dessutom var hon rädd att hon inte skulle få behålla de barn hon redan hade om det upptagades att hon blivit med barn igen. Jo, hon hade fött en flicka i slutet av augusti, men hon hade inte dödat barnet. Elins förklaring var istället att hon en natt fött barnet i sin egen säng. Genom att ropa hade hon försökt få tonårsdottern Sonja att hjälpa henne. Men Sonja hade fortfarande sovit så djupt att hon inte gått att väcka. Elin hade försökt ta sig upp ur sängen själv, men då hade barnet kommit och hon hade fött det halvståendes på väg upp ur sängen. Elin kunde inte minnas om hon hört något livstecken från barnet. Direkt efter att barnet lämnat hennes kropp hade hon fallit ihop och somnat av utmattning. Detta gjorde Elins rättegångsbiträde Frans Hjortsberg senare en stor sak av. Den ensamstående Elin hade varit utarbetad på grund av dubbelarbete. Dels på tändsticksfabriken, dels med hemsömnad. Elins berättelse fortsatte med att då hon vaknade framåt morgonkvisten låg flickan klämt mellan hennes ben och sängkanten. Då var hon redan kall och uppenbart död. Efter många förhör och utfrågningar kunde rätten konstatera att barnet enligt obduktionen fötts levande, men att det inte gick att bevisa att Elin uppsåtligen dödat det. Däremot ansågs det klarlagt att hon genom försummelse vållat fostrets död. Påföljden beslutades till straffarbete i 6 månader. Hjördis Levin pekar i sin bok på skillnaderna mellan argumenten som användes 1907 och 1915. Under de få åren hade sociala omständigheter smugit sig in som förklaringsmodell. 1915 påpekade Elins rättegångsbiträde att hon var utsliten av allt arbete och orolig för sin ekonomi och sina äldre barn. Det fanns förmildrande omständigheter för hennes i grunden oförsvarliga handling. Detta kan jämföras med Sigurd Piras slutvärdering 1907, då han ville döma Elin till strängast möjliga straff, därför att hon visat det trots sitt lynne och gjort sig känd för synnerligen dålig vandel. Elin fördes till kvinnofängelset i Växjö den 25 november 1915. Då hon kom ut därifrån i mitten av 1916 var båda hennes yngsta döttrar placerade på barnhem och hon fick aldrig mer ha dem hos sig. Huruvida hon upprätthöll någon kontakt med dem eller dottern Anna är oklart. Äldsta dottern Sonja bodde en tid som piga hos en bagare Nilsson i Jönköping. Men 1917 flyttade hon åter hem till sin mor. Först då Sonja var 21 år lämnade hon modern för gott. Då bosatte hon sig i Göteborg där hon så småningom gifte sig. Elin dog av magcancer den 30 december 1924. Nyss fyllda 45 år.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, det var den helt förfärliga berättelsen om Elin Schwarz och hennes barn. Det finns så otroligt mycket mer att berätta i boken om deras öden och det var svårt men nödvändigt att sålla för att få till ett vettigt poddformat. Jag har ju gjort några avsnitt tidigare om det som kallades oäkta barn, däribland barnamörderskan Maria Winter och en onaturlig moder. Synen på oäkta barn och barnamord är en viktig del av vår historia. För hade dessa barn kunnat få födas in i gemenskap som en självklar del av samhället så hade livet blivit annorlunda för många människor. Kvinnor hade sluppit begå extrema handlingar. Barn hade sluppit att dö. Det är svårt att idag förstå hur stigmatiserande det var att föda barn som ogift kvinna förr i tiden. Inte överallt och inte alltid. Många föräldrar gifte sig så småningom med varandra och barnet kallades då trolovningsbarn. I vissa regioner var det inte så illa ansett att vara ensamstående mor, medan det i andra regioner kunde leda till total utfrysning. Inte bara för modern utan också för hennes föräldrar och syskon. Med tanke på hur få föräldrar som idag dödar sina barn så kan vi konstatera att det inte är något som föräldrar bara gör ibland. 0,4 till 0,6 av 100 000 barn dödas i Sverige av sin mamma eller pappa. Och då gäller det alla barn, inte bara nyfödda. Idag har BVC screening för förlossningsdepression bland nyblivna mammor och det kan säkert ha minskat siffran något. Men de allra flesta som dödade sina nyfödda barn för drygt 100 år sedan gjorde det inte på grund av depression. De gjorde det därför att alla andra alternativ var slut. En ensam kvinna med ett spädbarn var lågt stående på arbetsmarknaden, vilket gjorde att hon sällan kunde försörja sig själv. Det fanns ju inga daghem på den här tiden. Kvinnan förväntades kunna vara hemma med sitt barn medan hennes make skötte lönearbetet eller gården. De nyblivna mammorna arbetade förvisso också från morgon till kväll med mat, tvätt, hemsömnad och liknande. Men hon förväntades kunna ha barnet hos sig hela tiden. I de fall pappan inte gifte sig med barnets mor eller hjälpte till att betala för barnets uppehälle så var det moderns släktingar som fick förbarma sig över barnet. I Elins fall var mamma Hedvig och mormor Hedda till stor hjälp. Men det gällde ju att den äldre generationen var frisk nog för att orka och att de själva inte var iväg på arbete. Det kunde också vara så att modern fick ta med sig barnet till på pigtjänst hos snälla människor. Elin hade ju med sig Sonja då hon tjänade piga hos barnfamiljen i Brunnsarp. Men det var absolut ingen självklarhet. Ett barn var i vägen och gjorde pigan mindre effektiv. Två småbarn eller ännu fler med ute i tjänsten var närmast otänkbart. Att lämna bort barnet till fosterfamiljen var en möjlighet, men det kostade också pengar. Barnet kvinnan fött skulle försörjas av henne själv. Hade modern dessutom egna dåliga erfarenheter av fosterhem, ja, då kanske döden kändes som ett skonsammare alternativ för det barn som just tagit sitt första andetag. Elins familj på morssidan hade endast ett oäkta barn i släkten sedan 150 år tillbaka. Då Hedvig födde Elin var hon nummer två. Men av Hedvigs egna barnbarn var hela sex stycken att räkna som oäkta. Varför blev det så? Var flickorna Schwarz ovanligt naiva? Var de omåttligt vackra utöver det vanliga och därmed mer åtråvärda? Hade de extremt lätt att bli gravida? Eller låg det samhällsförändringar bakom det som hände flickorna Schwarz? Det är naturligtvis omöjligt att veta i varje enskilt fall. Kanske var det en kombination av flera faktorer. I boken Flickebarnet i sävlådan så hänvisar till etnologen Inge Lövekrona. Hon menar att samhällets förvandling under 1700- och 1800-talet förde med sig en större utsatthet för de unga kvinnor som lämnade sitt barndomshem. Under dessa sekel så blev allt fler människor jordlösa. Det berodde dels på en rejäl befolkningsökning, men också på omfattande jordreformer. Tidigare hade småböndernas döttrar ofta tjänst som piga hos släktingar eller andra bekanta i familjen. Med en större befolkning fick de ungdomar som lämnade hemmet ge sig allt längre bort. Ofta hamnade de hos människor som inte alls kände deras familj. Relationen blev en herre-tjänare-relation och tjänstefolket var något utbytbart. När husbonden tidigare får stå till svar som hans gamle väns dotter blivit gravid hände nu ingenting annat än att den gravida pigan fick bytas ut mot en ny. Jag tänker att Ingers resonemang låter rimligt. Det är lättare att svika en människa man inte känns särskilt länge och aldrig mer kommer att träffa än en man känner som kommer finnas i en närhet även i framtiden. Och om synen på tjänstefolk generellt avhumaniseras, ja, då behöver ju inte heller husbonden vara särskilt omtänksam. Han gjorde ju bara som alla andra. Tiden då Elin och hennes systrar växte upp var det oäkta barnet starkt förknippat med moderns omoral. Männen som gjorde henne gravid kunde välja att stå vid hennes sida, men om han inte gjorde det så gick han fri. En av Elins systrar blev ju till exempel lurad att ge sig till en man som lovat henne giftermål. Hur det gick till när de andra blev gravida, det vet jag inte. Flera av systrarna Schwarz kan ha fallit offer för tomma löften. De kan också ha känt sig tvingade till samlag med husbönder eller husets söner. Pigan skulle lyda sin arbetsgivare. Och när det var okej att säga nej till honom var inte alltid alldeles självklart. Men barnen kan såklart också vara resultatet av ömsesidig kärlek och kåthet mellan kvinnan och mannen. Och det är väl hela kärnan i problemet. En kvinna skulle inte vara kåt. Hon skulle inte njuta av sex. Den kvinna som visade på lust var omoralisk. Och även om alla visste att många flickor råkade i olycka på grund av tvång och våld, så visste sällan omgivningen hur det gått till i varje enskilt fall. En kvinna som var gift skulle hålla på sig. Det var hennes eget ansvar. Om hon inte höll på sig utan råkade bli med barn, så var det också hennes ansvar. Hon borde ha tänkt sig för innan hon låg med en man som hon inte var gift med. Men de flesta kvinnor som födde oäkta barn dödade de förstås inte. De lyckades, ofta med hjälp av familjemedlemmar, att klara situationen. Både kvinnan och hennes barn blev i vissa samhällen betraktade som paria med sämre möjligheter till det mesta. Men de klarade det, trots alla orättvisor. Elin hade ju faktiskt en familj som hjälpte henne. Men ändå valde hon att försöka ta livet av den nyfödda Anna. Kanske tog hon också livet av ett barn då Sigurd Pira var henne på spåret 1907. Och förmodligen dödade hon, eller så vanvårdnade hon, det sista barnet som hon sedan släppte i Munksjön. Med tanke på hur mormodern beskrev Elins beteende då hon gick över gårdsplanen med babyn dinglande i strumpebandet, så misstänker jag att allt inte stod rätt till psykiskt på den nyblivna mamman. Att göra på det sättet är inte ett rationellt tillvägagångssätt. Det låter nästan som att Elin var apatisk. Efter att mormor Hedda hade räddat lilla Anna var Elin tyst och fåord i en tid. Kanske hade hon i förväg bestämt sig för att döda den nyfödda, men då det kom till kritan var det allt för obehagligt att genomföra. Detsamma gäller flickebarnet i sävlådan som flöt i Munksjön inlindad i gråpapper. Varför lade Elin barnet i en korg? Likt Moses i vassen flöt kroppen runt där vid Jönköpings stränder i flera dagar. Det var sannoliken inte heller ett genomtänkt sätt att göra sig av med ett lik. Klarade hon inte att binda en tyngd kring barnakroppen och kasta den i vattnet för att aldrig mer återfinnas? Var Elin tillfälligt sinnesförvirrad efter sina förlossningar? Eller var hon kanske istället alldeles för frisk för att klara av det ohyggliga som måste göras? För det var inte lätt. Jag tror inte att för en enda av alla dessa tusentals mödrar genom historien som dödat sina nyfödda, så var det enkelt. De ville inte. Men de kunde inte se någon annan lösning på sitt problem. Slutligen vill jag prata lite om Sonja, Elins äldsta dotter. Det vi vet om detta avsnittsmänniskor är vad Hjördis Levin har hittat i gamla kyrkböcker och rättegångsprotokoll. Vi vet inte särskilt mycket om Elins eller hennes döttrars personligheter. Men när jag läser om Sonja, den äldsta flickan som varit med om så mycket med sin mor, ja, då ser jag det lojala, medberoende barnet. De yngre systrarna blev kvar där de placerades. Anna hos en fosterfamilj som tycks ha varit bra. Astrid och Greta på barnhem. Men Sonja, hon kom tillbaka till sin mor gång efter gång. Kanske hamnade hon hos dåliga fosterföräldrar. Och det kan ju ha varit så. Kanske längtade hon hem tillbaka till Elin, som ju faktiskt kan ha varit en oerhört kärleksfull och bra mamma. Men jag föreställer mig att Sonja kände ansvar för Elin. Jag tror att Sonja insåg att Elin behövde henne, både känslomässigt och praktiskt. Elin strulade till det med karar, olika arbeten, ständiga flyttar och fängelserundor. Jag tänker mig att Elin sa till Sonja att vad skulle jag göra utan dig? Sonja var äldst. Hon offrade sig för sina systrar med en förhoppning om att åtminstone de fick det bättre. Så kan det ha varit. Jag har träffat så många Sonjor, eller Sonnis för den delen, födda 100 år senare, men med samma uppoffrande personlighet. Deras mammor och pappor har inte varit dömda för barnamord. Den tiden är tack och lov nästan helt förbi. Deras föräldrar har istället druckit för mycket, levt i osunda relationer, haft allvarliga psykiska problem eller känt sig försmådda av sina gamla ex och ja, egentligen hela samhället. Och Sonjorna tröstar, fixar, städar, tar hand om småsyskon och mörkar att föräldrarna inte mår så bra just nu. Men Sonja, både du som föddes 1899 och du som föddes 100 eller 110 år senare, även du är värd all lycka och ett bra liv. Du har inte ansvar för dina föräldrar eller syskons grundläggande behov. Du är ett barn eller en tonåring och ska få vara det på precis samma sätt som alla andra. Glöm aldrig bort dig själv. Och mig hittar du på Instagram, historiska brott, eller mejla mig på historiskabrott@outlook.com. Jag finns också på TikTok som historiska_brott_podcast. Musiken är skriven av Chris Kilik. Källor finns i avsnittsinformationen. Tack för att du har lyssnat. Hej då! I osunda relationer, haft allvarliga psykiska problem eller känt sig försmådd av sina gamla ex och ja, egentligen hela samhället. Och sonjorna tröstar, fixar, städar, tar hand om småsyskon och mörkar att föräldrarna inte mår så bra just nu. Men Sonja, både du som föddes 1899 och du som föddes 100 eller 110 år senare, även du är värd all lycka och ett bra liv. Du har inte ansvar för dina föräldrar eller syskons grundläggande behov. Du är ett barn eller en tonåring och ska få vara det på precis samma sätt som alla andra. Glöm aldrig bort dig själv. Och mig hittar du på Instagram, Historiska Brott, eller mejla mig på historiskabrott@outlook.com. Jag finns också på TikTok som historiska_brott_podcast. Musiken är skriven av Chris Kilik. Källor finns i avsnittsinformationen. Tack för att du har lyssnat. Hej då!
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.